Nu kanske jag hör. Vi ber tillsammans. Helige Ande, vi tackar dig för att du är här just nu. För att levandegöra det här mötet med Gud. Mötet med varandra och med ditt ord, Herre. Tack helige Ande för din klarhet, din uppenbarelse, så vi ser vad ditt ord säger till oss idag. Tack för din välsignelse över var och en som är här idag. Och Herre, jag ber för var och en som lyssnar via radion och via nätet. Att de ska känna att de är en del av den gudstjänstfirande församlingen. Var helst du än befinner dig nu, om du är på sjukhus eller hemma, i bilen på väg någonstans, så Gud välsigne dig. Du är en del av den gudstjänstfirande församlingen just nu. I Jesu namn, amen. Väldigt vackert. Vad konstigt det är, jag står i ena hörnet här nu. Nej, vi krånglar inte med det. Jag får stå i ena hörnet här nu. Så är det. Det är en väldigt smart talarstol, får man ju säga. Man kan ju gå runt lite grann så här, så att man får med sig, för det är alltid bekymret när man är en rörlig predikant, är att man aldrig får med sig grejerna, utan måste man springa tillbaka. Men här kan man ha med sig talarstolen. Så det är bra. Dagens text, enligt kyrkoårets förordning, är ju medmänniska. Eller ska vi säga medmänniska, för att vara lite mer tydliga. För det här ordet medmänniska enligt ordboken, det talar om människa i förhållande till andra människor. Tillsammans med varandra blir vi medmänniskor. Livet som människa är ingen teori, även om det finns väldigt många teorier om livet. Eller hur? Hur man blir lycklig, hur man blir vacker, hur man lever längre, hur man håller sig frisk, hur man blir framgångsrik, hur man blir smart och hur man blir en Lidköpingsbo finns det också kurser i. Vi har ju haft den här porslinsfestivalen här i stan och det har varit jättemycket roliga saker som har hänt, och kommunen har varit ute liksom och försökt få folk att flytta hit nu, så att välkomna. Men fokus hamnar väldigt lätt på ordet mig och själv. Väldigt många av de här kurserna handlar bara om mig och mitt eget. Religiösa teorier, även inom kristen tro, kan vara allt för inriktade på individualism, så att perspektivet med försvinner. Hur växer jag som en kristen? Hur blir jag starkare i tron? Hur ser jag mirakler i mitt liv? Hur ser jag saker och ting ske hos mig? Men grunden för det kristna livet har alltid varit: tillsammans med så ser vi Guds rike komma. Tillsammans med människor som inte tror på Gud kommer vi att se Guds rike komma. För det är deras liv det behöver få komma. Det är tillsammans med människor i vårt samhälle 2013 som vi kan förvänta oss få se Guds rike komma. Det finns en fantastiskt bra bok. Den heter Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Det är ingen kristen bok i den bemärkelsen. Två eminenta författare har skrivit nästan som en avhandling om det svenska folkkynnet och varför vi svenskar är som vi är. Vet du det, att frikyrkan är lite grann en bidragande orsak till att vi har blivit som vi har blivit i Sverige. Man tar upp det i den här boken och det är väldigt intressant. Man skriver så här, jag citerar: år 1920 så organiserade folkrörelserna upp emot 1 miljon människor. 1 miljon människor. Var fjärde svensk över 15 år var medlem i arbetar-, nykterhets- eller frikyrkorörelsen. Ideologiskt så skiftade de med olika sociala sammansättningar. Men det fanns ett gemensamt drag i alla dessa föreningar, som träffades i dragiga och illa belysta lokaler runt om i landet. De var både en skola i individuell självständighet och i kollektivt handlande. Och de skriver, det är knappast en tillfällighet att det var väckelserörelsen som banade vägen. Och varför då? Jo, för kristen tro. Fanns det ett glas vatten här? Oj, hjälp! Nu blev jag rädd. Är det? Ska jag låta det vara? Jag ber om ursäkt, jag får ge mer pengar i kollekten nästa gång. Milde tid var rädd jag blev. Vad var jag någonstans? Vad pratade vi om? Jo, vi pratade om folkkyrkor, frikyrkor. Väckelserörelsen var det. Vi var på spåret där, ja. Hjälp, ni har liksom en sån här boogie trap här. Så. Ja. Jo, tillbaka till ämnet, tillbaka till spåret. Det som är intressant, det är att i och med att budskapet i den kristna rörelsen var sånt här. Att du som kvinna är värdefull. Du som man är värdefull. Du som fattig är värdefull. Du som rik är värdefull. Du som lågutbildad är värdefull. Du som högutbildad har ett absolut värde. Det fanns ingen skillnad. Och i den processen så började det växa fram en form av individualism. Jag hade ett eget värde. Frikyrkan förmedlar detta väldigt starkt. Du kan lära dig att skriva. Du kan lära dig att vara med på demokratiska möten och ha en röst med. Din röst betyder någonting. Det här var en process som började och som gjorde att frikyrkan var en betydande del i att bygga upp ett Sverige som vi känner idag. Men idag kan man säga att det har tippat över de sista 30 åren ungefär, så har vi haft en enormt stark individualism som just handlar bara om mig själv och mitt eget och mitt egna universum. Paulus, han skriver i Efesierbrevet 3:18 så här: ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda med all Guds fullhet. Hörde du? Ordet med ger fullhet. Tillsammans med alla, tillsammans med alla de heliga kommer vi bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Alltså går det inte att leva en isolerad tillvaro för sig själv som kristen och tro att man ska få tag om allt det djup och den fullhet som finns i Kristus. Inte ens i klostrens hårda asketiska liv så var man helt ensam. Egentligen finns det bara en rörelse som jag känner till, och det var ökenbröderna som gick ut i öknen för att begrunda. De ville bort från världen och ville komma nära Gud. Men inte ens där fick de vara i fred, utan folk drog sig ut till dem och så fick de vara bland massor av folk i alla fall och berätta om Gud. Det är så Guds rike funkar, tillsammans med varandra. Så ordet med gör att det blir fullhet. Med alla, vi har ordet medlemskap. Vi har ordet medborgare, medverkande. Ordet med inkluderar. Men låt oss börja från början. I skapelsen så står det i Bibeln att Gud ser på den och han tänker att den är god. Och det här är viktigt att förstå nu för att vi ska förstå det här med medmänniska. Att vara människa och att vara en del av skapelsen är någonting gott. Vi har haft en tendens i kyrkan att blanda ihop och säga att ja, men det är mänskligt. Och så tänker vi att vara människa, det är nog någonting dåligt. Men när Gud skapar oss så skapar han oss till likhet med sig själv. Och han säger, det här är gott. Det är gott att vara människa. Det är någonting som man kan lite vanvördigt säga. Det är grundlagsskyddat i Guds hjärta, ordet människa. Vi ska se det alldeles strax. När du tar emot Jesus i ditt liv och blir en efterföljare till honom, så blir du inte mindre människa. Vi har en tendens att tro det ibland, att jag behöver bli mindre, mindre, mindre. Och det behöver vi. Men att vara människa, det är fortfarande någonting gott. Och Gud blir större i oss. Men det märkliga är att ju närmare Gud vi kommer, ju mer människa blir vi. Ju mer jag kommer jag att bli. Mitt verkliga jag kommer att komma fram. Och mer av det som Gud har tänkt och skapat in i våra liv kommer att bli en verklighet. Första Mosebok 5:1 säger så här: när Gud skapade människor, då gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och han gav dem namnet människa. Den dag de skapades. Att du kallas människa idag, det är fött ur Guds eget hjärta. Att vara människa är en direkt blueprint utifrån Guds eget liv. Att vara människa är någonting gott. Och vi kommer inte, som Romarbrevet säger, bli befriade från vår kropp den dagen Jesus kommer tillbaka eller vi kommer till himlen. Utan vår kropp kommer bli befriad och förhärligad. I öststatsreligionerna vill man bli befriad från kroppen. Men i kristen tro säger vi, det är någonting gott som Gud ska sätta fri och förhärliga en dag. Tre saker tror jag är viktiga att komma ihåg här. Skapelsen är kommen ur en gemenskap mellan Gud, Fadern. Man pratar i lite så här teologiska kretsar om den trinitariska dansen. Att mellan Gud, Fadern, Sonen och en helig ande så är det en enorm kärlek som pågår. Ja, det är som en vild dans, säger kyrkofäderna, som pågår dem emellan. De älskar varandra så högt, de här tre. Och ur detta så föds människan. Ur den gemenskapen som Fadern, Sonen och helige ande har. Du kan läsa Johannes 1 och 3 att allting är skapat genom Sonen. Du kan läsa Första Mosebok om hur den helige ande svävar över vattnen. Och du kan se hur Gud skapar världen. Ur den gemenskapen är människan kommen. Och vi är skapade med ett djupt behov av samma typ av gemenskap. Det andra är att skapelsen är konstruerad för att vi ska leva i symbios, i beroende av varandra. Mellan djur, natur, naturlagar och människor. Det är skapelsens och livets själva nyckel. Om vi börjar justera i naturlagar eller vi börjar ändra förutsättningarna för livet. Om du slutar andas just nu så kommer vi ju snart att dö. Det finns förutsättningar för att livet ska finnas. Men vi glömmer ofta kanske den djupaste delen och det är relationerna människor emellan. Det sägs att för tidigt födda små barn som inte får känna någon närhet och värme mår ofattbart illa. Behöver känna handen, värmen, närheten. Det är oerhört beroende. I skapelsens kärna ligger behovet av varandra. Du vet det här med taktil massage man använder i sjukvården, en beröring, förlöser någon form av ämnen i kroppen som gör att vi mår bra. Vi är beroende av mötet med varandra. Det är skapelsens och livets själva nyckel. Det tredje är att i Jesus så försonas allt som har blivit trasigt i skapelsen. I honom kan ordet med och människa sammanfogas. På riktigt och bli medmänniska. Utifrån det ursprungliga konceptet. Gud och människa. Människa och människa. Människa skapelse. Gud, människa, skapelse. Om vi utgår ifrån det ursprungliga. Där Gud har lagt ner detta. Den relation som Fadern, Sonen och den helige ande har med varandra. Så hamnar vi i den absolut rätta medmänskligheten som vi kan erbjuda den här världen. Själva nyckeln ligger där. Därför är det fullständigt galet att vi i stora delar har en trend som drar oss ifrån varandra, isolerar oss som i en stängd burk så här, som vi kallar individualismen och självförverkligandet. Även i kyrkan har vi det. Mitt i kyrkan pågår det. Vi blir främmande för varandra och isoleras ifrån varandra. Vi förlorar den rikedom som vi bara kan uppleva tillsammans med varandra. Koinonia, det gamla grekiska namnet, gemenskap, det är grunden för det kristna livet. Gemenskap mellan oss, mellan Gud och med världen, att lära dem vem Jesus är. Så, med det i grundtanken nu så ska vi gå till Romarbrevet 13 som är dagens text. Pust och stön. Jag trodde din predikan var slut där. Nej, vi har lite kvar bara. Romarbrevet 13 säger så här, vers 8. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen. Dessa bud: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Kommer du ihåg när Jesus fick frågan: vilket är det största budet i lagen? Då svarar Jesus så här: du ska älska Herren och Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd. Det är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Kommer ni ihåg Göran Perssons bok? Den som står i skuld är icke fri, och så var det någon fortsättning, jag kommer inte ihåg den riktigt. Han skrev en bok om detta, om Sveriges väg ut ur, ja, någonting. Och det är ju sant. Men Paulus lär oss en skuld som vi inte ska bli fria ifrån. Ordet är ofelio på grekiska, vilket också betyder plikt. Paulus använder det antagligen i båda betydelserna när han säger: stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Origenes, en kyrkofader, han sa så här: det är vår plikt att alltid betala och att alltid äga denna skuld av kärlek. Alla andra skulder ska vi göra oss fria från, men aldrig plikten och kärleken att älska varandra. Den är vi för alltid i evigheters evigheter bunden till. Det finns ingen skuldsaneringsplan i världen som kan friköpa oss efter det vi har fått i Jesus Kristus från plikten att älska varandra. I vers 9 så går Paulus vidare och säger han: dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Här är det tydligen den andra stentavlan av Mose två stentavlor som talar. Den första stentavlan, den talar om relationen mellan Gud och människa. Den andra stentavlan, den talar om relationen mellan människa och människa. Och den säger att du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. De här buden är ju någonting som man inte vill utsätta en enda människa för som man älskar. Och de här buden, säger bibelkommentarerna, de ger kärleken en kropp. Om nu Bibeln säger att vi ska älska varandra, ja, men hur ska vi göra då? Jo, det här är kroppen som Paulus talar om. Det är de här buden. En praktisk tillämpning och definition av att älska sin nästa är att följa de buden. Vers 10 säger: kärleken gör inget ont mot sin nästa, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Om du kommer ihåg någonting från dagens predikan, så tänk då på detta: kärleken gör inte något ont mot sin nästa, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Tänk lite grann. Vad hade hänt om vi i denna stund, 7 miljarder människor på jorden, säger: vi bestämmer oss i denna stund för att börja behandla varandra utifrån att vi älskar varandra. Vad skulle hända? Vad skulle nyheterna rapportera om ikväll? Om alla just nu bestämde sig för att följa Guds egentligen enda bud som han ger oss. För det är lagens uppfyllelse. Älska varandra och handla med varandra som att ni älskar varandra. Vad hade hänt i denna stund? Vad hade hänt? Om vi just nu bestämde oss för: det är så här vi ska leva. Om alla gjorde samma sak. Och så säger man: varför gör inte Gud någonting? Det är sån ondska på jorden. Det är så hemskt. Han är ju allsmäktig och han är allt god. Hur kan det då se ut som det gör? Vi sitter på nyckeln. Det är ditt och mitt beslut. Det är ditt och mitt val. Älska eller inte älska. När Bibeln talar om nästa så är det väldigt viktigt att förstå att då pratar den inte om exklusivt om troende. Utan nästa i Bibeln talar om alla människor. Alla människor. Och låt oss också bara till sist titta lite grann på vad är kärlek? Första Johannes brev, vers 4, 10, 11, 12. Jag ska bara läsa det här, bara visa dig lite grann här vad Bibeln säger om kärlek. Ni vet Johannes, han var ju den sista av apostlarna som levde kvar. Han var ju den som hade levt nära Jesus och som var så tagen av att Jesus älskade honom, så han beskriver sig själv som den lärjunge som Jesus älskade. Och så har vi tolkat det lite fel ibland, så tänker man, älskade bara Jesus en lärjunge? Nej, det var Johannes som var drabbad av att han var älskad av Jesus. Han var tvungen att skriva in det. Jag var älskad av Jesus. Och den sista berättas det om Johannes att man bär in honom gammal som han var. Kanske ledan martyrdöden, kanske gjorde han det inte, han kanske dog av ålder. Men i det sista så bar man in honom i församlingslokalen och så sa man, Johannes, du har ju varit med Jesus. Du har ju sett honom göra mirakler, du har ju sett honom dö, du har sett honom uppstå. Du är ju ett av de sista vittnena. Berätta någonting smaskigt för oss nu. Då säger Johannes, älska varandra. Nej men Johannes, kom igen, en uppenbarelse. Pang, kom igen nu. Nu vill vi höra någonting riktigt smaskigt. Nej, har ni uppfyllt det? Då har ni kommit väldigt långt, sa han till den första kristna församlingen. Har ni uppfyllt det? Då har ni kommit väldigt långt. Sa en av dem som hade sett Jesus live i verkligheten. Stått honom nära. Han kunde berätta vad som helst. Men i slutskedet av hans liv fanns det ett bud som var kvar. Älska varandra. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud. Utan i att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Här kommer den här plikten som Origenes talade om. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra då förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål. Här talar Johannes om vad kärleken är i vers 10. Den är inte våran prestation. Och den är helt utgivande och helt uppoffrande. Det är vad kärleken är. Inte våran prestation. Och den är helt utgivande. Vad var det den gjorde då, säger han i vers 11. Jo, om Gud älskar oss så högt. Gud älskade oss så högt. Smaka på de orden lite. Det betydde att det fick ett fullkomligt och för alla tider fullständigt förvandlande utflöde genom Jesus Kristus. Som i sin tur gav oss en skyldighet. Kallar du dig en kristen? Så är det inte i första hand hur du ser ut, hur du låter, vilken kyrka du tillhör. Hur många bibelord du kan, hur många bibelskolor du har gått på, hur mycket du ger i tionde. Frågan är, älskar du? Älskar du? Och frågan drabbar mig gång på gång. Jag kan säga nej, inte med mina känslor, för jag är irriterad ibland och jag tycker folk är dumma ibland och jag är arg på mig själv ganska ofta. Men är det det som det handlar om att älska? Är det det som är kärleken? Ibland tänker jag när Jesus hänger på det korset, hur det nu såg ut. Uppspikad på en träpåle, förbannad i judarnas ögon där han hänger uppspikad. Så tänker jag så här, jag tror inte han kände speciellt mycket för dig just då. Det var ett viljebeslut. Ske din vilja, far. Ske din vilja nu. Det är den totala kärlekens utflöde vi ser i Jesus. Den totala. Och då säger Johannes, om Gud älskade oss så högt, så har vi en skyldig tillbaka. Det är att älska varandra. Det är fruktansvärt höga pris som Gud betalar för en mänsklighet som inte vill veta av honom. Har bara en skyldighet tillbaka i vårat liv. Älska. Älska människorna. Och han säger i vers 12, ingen har någonsin sett Gud. Och jag hör många människor säga så här, ja men om Gud bara kunde visa sig, om Gud bara stod här, ja, men då skulle ju alla tro. Nej, om en kvart har du glömt allting. Det måste vara någonting annat som sker med ditt liv. Du måste bli drabbad av den kärleken. Du kan gå in på en film och vara helt förlorad på en biograf med alla effekter och ljud och 3D och alltihopa. Och vara fullständigt knockad av filmen. Och vara helt berörd när du kommer ut. Bär på en känsla så här. Men efter ett tag så är allting borta. Men kärleken, den består, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 13. Då säger han så här, vad är det då vi ska bli? Jo, om vi älskar varandra, då förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål. Vad Gud vill, det är att vi ska bli hans uppfyllda mål. Att vi älskar varandra. Att älska är inte detsamma som att gilla allt och alla. För det handlar om smak. Du gillar rött och jag gillar blått. Och du tycker om den doften och den smaken och jag tycker om den musiken. Jag har inte med det att göra. Vi behöver inte tycka om allt som människor gör, tvärtom. Utan det handlar om en barmhärtig, hoppgivande inställning där andra betyder mer eller åtminstone lika mycket som en själv. Det handlar inte om att vi ska bli utplånade, utan att Guds höga, enorma kärlek genom våra liv ska få vattna en mänsklighet i våran tid med livgivande vatten så att det börjar leva igen. Du och jag kan välja att släppa fram den här källan genom våra liv. Genom att börja älska. Inte med känslor, utan med ett beslut. Och det vet vad du gav oss, Jesus. Så vill jag ge tillbaka genom att besluta mig för att älska människor runt omkring mig. Till sist vill jag bara avsluta med Saltasalmen som är för idag. Men jag hoppar ner några versar. För här kommer du höra lite av kärlekens essens. Saltaren 103 och 8 säger så här. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Det här är kärlek, mina vänner. Barmhärtig. Nådig. Sen till vrede och stor i nåd. Det är Guds kärlek. Om du aldrig har upplevt Guds kärlek, om du förknippar kyrkan med regler och hårda krav och måsten och bör och skall, så är det inte Guds kärlek du har mött. Guds kärlek är barmhärtig, nådig, sen till vrede och stor i nåd. Det är våran Gud. Någon annan Gud tänker jag aldrig tillbe och tjäna än denne guden som avslöjar sig här. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för alltid. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över den som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över den som fruktar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Det är så Guds kärlek är. Den tänker utifrån ett helt annat perspektiv än vad vi mänskligt dömer varandra många gånger. Den tänker utifrån barmhärtighet, nåd. Den tänker på att vi är bara stoft. Vi är bara kolatomer. Det blir inte alltid rätt allting vi gör. Vi är bara människor, säger vi. Men Gud är full av nåd och barmhärtighet. Och jag tror att det starkaste vittnesbördet vi kan be om i den tid vi står i, att det skulle få vara signifikant för den kristna kyrkan i Sverige, det är att man säger, jag har aldrig blivit så älskad som jag blir i den kristna kyrkan. Jag har aldrig blivit så barmhärtigt bemött som jag blir i den kristna kyrkan. De vet vem jag är, de vet vad jag har gjort. Och jag läste på en blogg av en av våra förkunnare som berättar om historien om mannen som levde ett liv som kanske många tyckte var något som inte passar in i frikyrkan. Och han reste sig upp och bekände detta. Så gick hela pingstförsamlingen fram mangrant och kramade om honom och bara inneslöt honom i kärlek. Det är vårt uppdrag. Att ge Lidköping, Skövde, en stor kram ifrån himlen av nåd och barmhärtighet. Att älska människor tillbaka in i Guds rike har alltid varit nyckeln för den kristna församlingen. Fyllt av den helige andes kraft, tecken och under. Till sist, vi har ett svenskt kynne att brottas med. I den här boken så framkommer ett väldigt bra exempel på hur vi svenskar kan vara. Är du som jag? När jag är uppe och vandrar i Rådaskogen eller någonting så här, så kommer jag gå på en stig och så möter jag och säger nej, det kommer en och går emot mig. Vi kommer alltså mötas på den här stigen här nu. Vad jobbigt. Ska jag hälsa? Ska jag titta i marken? Ska jag gå åt sidan? Typiskt svenskt beteende som man tar upp i den här boken. Och jag känner mig så träffad. Jag är precis likadan. Vad jobbigt. Nu måste vi ju säga hej. Eller vi måste titta på varandra. Eller ska jag gå åt sidan? Du kanske inte alls är sån. Men jag är sån. Jag har jättejobbigt med detta. Så vi har också en bit av vår svenska mentalitet. Som vi måste förstå hur vi är. Vi är lite solitärer. Vi är lite för oss själva ibland. Och vi har lite svårt med det. Men vi har en hög integritet, va. I Söderlandet är det mer tjena, sjung, så här va. Och jag blir som en pinne liksom så här. Så vi har det att brottas med också, mina vänner. Det är så. Men mitt i allt detta så säger Guds ord. Lagens uppfyllelse, det är att vi älskar varandra. Vi har en plikt, vi har en skyldighet. Så nästa gång någon frågar dig så här. Du, jag har funderat över det här. Va? Jag har funderat på om jag ska bli det eller det eller det. Eller det. Kanske ska bli kristen. Vad måste man göra? Vad måste man göra som kristen? Har ni inte lyssnat på min predikan idag? Vi sitter som frågetecken. Vänta nu, ska man ge tionde? Ska man ha slips på söndagar? Ska man ha vattenkammat hår? Eller vad är det? Man ska älska sin nästa. Man ska älska Gud och sin nästa. Bra. Class over.